Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi, och dig,
Anna-Karin Windhamn.
Hur är läget med dig?
Bra. Otroligt blåsigt idag i Göteborg. Mm. Jag var ute och tog lite luft innan och höll på verkligen. Det var sån här karikatyr, du vet, när man nästan inte kan gå upprätt, utan man följer med vindens riktning.
Just det.
Är det blåsigt hos dig?
Det är konservativa vindar här också. Högervindarna blåser. Ja, det är jätteblåsigt här.
Ja, ja, precis. Men det kanske är vårvindar friska.
Mm, just det.
Mm. Men det blåser ju politiken också. Inte bara gällande könstillhörighetslagen, som ju vi har ägnat 4 avsnitt. Vi kanske kan glädja lyssnarna med att det blir inte fokus på den idag i alla fall.
Nej. Precis. Nej. Det blåser andra vindar i politiken. Ja. För det är den stora snackisen sen en vecka tillbaka ungefär, är ju folklistan med Jan Emanuel och Sara Skyttedal som toppnamn. Och de då kandiderar tillsammans till EU-valet, Europaparlamentsvalet. Har du kollat på presskonferenserna som har, det har väl varit 2?
Ja, jo, jag har kollat inte precis exakt varenda sekund, men merparten av det, och följt turerna i media överhuvudtaget kring det här initiativet då. Och man måste väl ge Jan Emanuel och Sara Skyttedal det, att det här är en perfekt regisserad entré med det nya partiet, där de har lyckats maximera utrymmet, inte bara en dag då det kungjordes eller offentliggjordes, utan nästföljande dag genom en ganska grandios presskonferens på restaurang Grodan i Stockholm, som är en mycket flott restaurang.
Mm. Det låter inte
guld
så flott.
För pengarna. Nej, men det är mycket guld för pengarna där, kan man väl säga.
Ja,
ja. Och sen har det varit en helikopter inblandad också, som har transporterat Skyttedal och Jan Emanuel från Exit, det första programmet, 100% som de var med i, och jag förstår att de använde den dag 2 också.
Ja, precis.
Vi är lite ovana vid detta.
Ja, exakt. Men de lanserades live då på den här 100% med Henrik Jönsson, och man kunde följa det i realtid då, och då var det en inbjuden publik, men det var också inbjudna journalister. Men liksom det vanliga då med den här typen av presskonferenser, alltså när du har det i riksdagen eller sådär, då är det ju att journalisterna får ställa frågor och sådär. Men här var det ju, Henrik Jönsson intervjuade ju dem såklart då. Men sen när de gick därifrån, då följde journalisterna efter, och då fick journalisterna liksom se när de flög iväg i en helikopter då. Men vad tänker du om det, så alltså att man inte fick ställa frågor eller...
Vet du vad, jag fick faktiskt en sån här koppling i huvudet till en liten kultursidestext jag läste för en tid sedan, där det var en kulturjournalist som störde sig på att premiärer på Netflix och liknande är belagda med vissa restriktioner kring vad man får skriva och recensera. Man får lov att titta på ett visst antal avsnitt, men man får inte lov att liksom skriva eller avslöja en massa saker. Så att du får tillgång till någonting, men du får inte utföra din journalistiska gärning, din recensentgärning i relation till det program eller den serie eller den film som streamingjätten då distribuerar. Och jag tycker det finns en parallell här i att man så att säga tar kommando över scenen så till den grad att man på något sätt blockerar då, man blockerar en part från att göra sitt jobb.
Mm. Men det är också, det finns ju en sån här, någonting med hela den här lanseringen. Vi ska komma in lite mer på sakfrågor och vilka de här personerna är, men det började ju prata, någon läckte så att säga en vecka innan lansering eller något sånt där, och så det var ju väldigt mycket prat om Sara Skyttedal, och sen så blir det ganska snart klart att Jan Emanuel var den andra personen, men fram till lanseringen så verkade det som de flesta tänkte att det var Sara Skyttedal som var nummer 1, men det är Jan Emanuel som är plats 1, och Sara Skyttedal är hans running mate, tror jag hon kallade det själv. Men,
och han är också finansiären av detta. Det är en viktig del i det.
Precis.
Huvudfinansiären.
Just det. Och, Men just att någon hade läckt, det där är ju också en sån där, man undrar ju lite hur det gick till, för det är så här, om man tänker sig hur medier funkar, så det älskar ju medier med att alltså att berätta någonting innan det är tänkt att det ska berättas, så att säga. Så att de kunde då avslöja att nu, det här Sara Skyttedals nya projekt, Jan Emanuel kunde förneka när han på en direkt fråga och sådär. Det gav ju också mer uppmärksamhet kring det. Men det finns en sån här dubbelhet här då med medierna. Å ena sidan så är de otroligt intresserade av det här. Å andra sidan så är de också, jag uppfattar det som att man är ganska fientlig. Man är väldigt, har en otroligt njugg inställning till Folklistan, till Sara Skyttedal och Jan Emanuel.
Jo, precis. Och det finns liksom någon slags det här kommer inte att gå stämpel på det redan från början. Och man gör gällande, uppfattar jag i alla fall i några av de kommentarer jag följde, att den huvudsakliga drivkraften här är hämnd i relation, alltså från Sara Skyttedals sida relativt Kristdemokraterna, och det faktum att hon blev petad ifrån sin första plats där. Så med andra ord då, det finns inte någon agenda, det finns ingen egen politisk vilja eller ambition i detta, utan det enda är då att vilja skada sitt gamla parti. Mm. Och jag vet inte om det är i den logiken då att man tänker sig att Jan Emanuel också vill skada sitt gamla parti. Mm. Det har jag inte däremot hört att det skulle finnas någon sån misstanke.
Nej, där har de ju sagt att man kan vara med i, det här har varit deras ingång i alla fall, att du kan vara med, för det är inte ett parti utan det är en lista, så att du kan komma från vilket parti som, och det är då, de har också lanserat andra kandidater och det har kommit från flera olika partier, ingen Sverigedemokrat, men då att du kan ta paus från ditt gamla parti för att vara med i Folklistan, och de kommer sitta i olika partigrupper har de sagt, säger Europaparlamentet då. Men ja, Tobias Baudin, partisekreterare i Socialdemokraterna, han höll inte med utan sa att nu får du hoppa ur partiet, Jan Emanuel, för att du kan inte samtidigt kandidera för Folklistan. Mm. Sådär. Mm. Men jag tycker just det här med hämndmotivet tycker jag är intressant, för att det är så, det är väl klart att du kan ha känslor inför ditt gamla parti eller om du blir petad. Men jag tror inte att det går att ha en hel politisk karriär som hämnd mot ett annat parti. Det är en väldigt märklig förklaringsmodell, tycker jag.
Ja, för man tänker sig att man kommer in då så ska man sitta där i 3 år och utöva den här hämnden.
Som 5 år.
5 år, förlåt, drivkraft. Det känns lite futtigt, för att känslorna kommer att svalna efterhand och då sitter man där, så att säga.
Ja, precis.
Men det finns en parallellitet tycker jag här, för att det har ju förts upp vad liknar det här. Det finns ju ett antal då nischpartier, alltså enfrågepartier, som ändå har lyckats ta en plats i Europaparlamentet. Fi har lyckats med det i juni, Listan och Piratpartiet är 3 sådana exempel, som är ganska liksom små medel ändå lyckades erövra en plats där. Men frågan är om det är jämförbara partibildningar med Folklistan, eftersom Folklistans liksom USP är att de inte har någon sån fråga direkt. Mm. Därför att vi vet inte riktigt vad de har för program. Utan det som är drivande här är snarare att det är 2 väldigt välkända personer som i sig har tydliga politiska positioneringar. Mm. Och där det gör att jag tycker att det är mer jämförbart med hur ny demokrati bildades på, liksom i en handvändning i princip, eller på ett infall 91.
Hur var det gick till nu igen?
Bert Karlsson fick hänt i veckan, en skvallertidning eller en damtidning, vilket ord man nu väljer, ett uppdrag att bilda en regering. Så han skulle sätta ihop en lista på så här namn som jag tycker skulle vara coola i en regering. Och han satte till exempel drottning Silvia som invandringsminister. Och han hade P.G. Gyllenhammar som handelsminister eller näringslivsminister. Och så det är den tidens liksom stora namn, Silvia är ju stor fortfarande, skulle då in i regeringen. Och så hade han ingen på statsministerposten, varpå någon sa till honom, men ta Ian Wachtmeister, han är en kul kille, det är drag i honom. Och det där fångade någon upp och så kom de tillsammans och liksom, drev det här skämtet lite längre, varpå folk nappade. Och det blev då Ny Demokrati. Och det fanns ju, det var ju 6 månader innan valet som det partiet bildades. Nu har vi 2 månader till EU-valet. Men de lyckades ju få ändå, vad var det? Ny Demokrati fick 6 eller 7% tror jag i riksdagsvalet det året.
De fick 6,7% 91, ja, precis. Och det är ju en, ja, de var ju, vad man ska säga, Ny Demokrati låg ju rätt i tiden i att det fanns massor av missnöje med alltså deras för höga skatter, för mycket liksom offentlig sektor var alldeles för stor. Det fanns en jättestark högervind just då. Så det fanns
byråkratin var gigantisk.
Exakt, och det var så här, om du kollar på så här SOM-institutet, nu hade inte de mätningar så mycket längre tillbaka i tiden, men du kan se väldigt, det är en väldigt avvikande tid i många avseenden i Sverige. Det fanns ett, liksom, det fanns ett utrymme för ett sånt parti. Och i många andra motsvarande länder då som startades liknande partier eller fanns redan, som Dansk Folkeparti, Framskrittspartiet och sådär, som hade liknande, drev liknande frågor. Just det här, drag under galoscherna var ju det här klassiska uttrycket. Som
politiken
hade,
skulle bli roligare.
Ja,
det var också en viktig punkt.
Precis.
Och sen att det, parallellen är också att det var 2 partiledare eller frontnamn som kom från helt skilda världar i princip. Näringslivet i ena fallet och någon slags överklass. Ian Wachtmeister var ju greve också. Mm. Och med en liksom Lundsbergs historia. Hela den liksom följt livet enligt då någon slags överklassmanual.
Man och hör det också på hur han pratar. Alltså han är ju, eller ja, hur han pratade, för nu är han ju avliden tyvärr, men man hörde ju liksom att han hade en han var den han var, så att säga.
Ja, precis. Och sen så då entreprenören ifrån Skara med skivbolagsdirektören som var mer liksom lite, inte, man kan ju tänka sig att det också han hade en borgerlig profil, men där skulle jag säga att han låg i alla fall mer åt någon slags klassisk socialdemokrati i flera frågor då än vad Ian Wachtmeister gjorde. Mm. Så att det var ju, de förde ju fram sig själva som greven och betjänten.
Ja,
att det var deras liksom roller.
Men det finns en annan aspekt där som jag tycker är att, och det är den här vad ska man säga, entreprenören är en annan figur, kanske mer, inte socialdemokrat, mer Centerpartiet då. Någon svensk bonde som klarar sig själv, fixar liksom, ställer om liksom entreprenörskap och trixar.
Lite Gnosjö med.
Exakt,
Gnosjö.
Precis. Och det är liksom inte socialdemokrati egentligen som är mer den här, vi går ihop i led och tillsammans kan vi liksom flytta berg, men det är liksom det är kollektivets kraft. Bert står ju för den här, man wheelar och dealar och så hittar man något sätt att tjäna lite extra pengar på. Nej, men jag säljer väl badringar då. Det visar sig att man kunde köpa dem jättebilligt från Singapore plötsligt. Något sånt där liksom.
Ja, precis.
Men det är en sak som jag tänkte på, det var apropå folklistan då, som jämförelse med Ny Demokrati, för Ny Demokrati har ju kallats för så här populistiskt då, lite ett annat avseende än Sverigedemokraterna. Alltså de, som sagt, de kommer från en annan, har en annan bakgrund. Ny Demokrati, Framstegspartiet,
annan drivkraft.
Ja, en del av drivkrafterna är säkert samma, men de har inte, hade inte det här liksom belastande arvet som många anklagar Sverigedemokraterna för. Men kan man säga liksom då att, för det var en Helena Gissén som är politisk kommentator. Jag har lyssnat på de här poddarna som politiska kommentatorer gör. Ibland är de bra och ibland är de otroligt enerverande.
Nu liksom har de varit, du och jag.
Nej, det finns, vi är enerverande på ett helt annat sätt. Och det som är irriterande med de här politiska kommentatorerna är att de kan inte säga vissa saker, för att det är deras yrkesroll förhindrar dem att säga det. till exempel när de har pratat om könslagen. Vi ska inte prata mer om den, men de första liksom 5 avsnitt jag lyssnade på olika poddar, ingen kommenterade innehållet i den här könstillhörighetslagen, att det har att göra med varför att människor plötsligt protesterar och tycker att det är dåligt, men de inte gjorde det för 5 eller 10 år sedan. Det är ju för att det har hänt jättemycket på det vetenskapliga området. Men om de går in i det, då börjar de recensera politikens innehåll, och det får de inte göra. Du och jag är irriterande för att vi gör det ibland. Och att vi då, och vi blir liksom biased för att vi är inne i frågor. Men de blir liksom som konstiga, så här, sen när man frågar ChatGPT om de kan göra vissa saker, säger den nej, jag är förhindrad av min policy, mina guidelines. Så är det med de här politiska kommentatorerna, och då blir det politiska spelet, och då nämner alla kulturkriget. Och Helena Gissén då, som är på Sveriges Radio numera, om jag inte har fel, hon sa att just det här med, alltså hon sa med sån avsmak eller förakt att det, Jan Emanuel, han är för fan inte folklig. Lämnar de helikopterna. Folklistan, det är väldigt dåligt valt. De är inte folkliga för 5 öre. Och då tänkte jag, Ian Wachtmeister då, han var ju folklig. Eller? Mm. Alltså hur tänker du kring det där? Kan man säga att man är folklig om man är så rik som Jan Emanuel är, och Sara Skyttedal och han och de lämnar helikopter? Kan det finnas någon folklighet i en sån duo?
Ja, men om man förmår att formulera frågor som surrar ibland de breda folklagren. Om man kan ge uttryck för erfarenheter, missnöje eller behov som så kallat vanligt folk upplever. Då är det väl då är man ju ett språkrör eller en mottagare av det. Förlåt, man är snarare någon som folket kommer att välja att vilja lägga sin röst på.
Mm.
Gissar jag. Och så det är liksom, då är man någon slags kvar, då man är kvar i en bild av att det folkliga måste vara någon som är har ungefär medelinkomst. Och som i vanliga fall jobbar med någonting helt vanligt, kanske något skiftarbete eller att man jobbar på en HR-avdelning eller någonting sånt på en myndighet. Det är ju väldigt vanligt idag att man gör det. Man kanske är kommunikatör eller någonting sånt.
Så inget det ont om kommunikatörer. Flera av mina bästa vänner är kommunikatörer, höll jag på att säga.
Men det är ju innehållet i frågorna. Och med vilken språkdräkt man liksom, vad man klär dem i. Och där har ju Jan Emanuel bevisligen lyckats att förmedla och fånga upp och stå för någonting som känns folkligt, trots att han lever på ett annat sätt själv. Och det är ju avståndet, och det gäller ju här likväl som det gällde med när Trump kom in, avståndet emellan då de som redan är fullblodspolitiker och den som kommer och säger någonting annat. Det är det som gör folkligheten, inte vad du har i taxerad inkomst.
Nej, men jag tänker också att man, jag kommer ihåg när Stefan Löfven i någon sån här valfilm, om det var inför valet 2022 eller 2018, det vet jag inte. Det kan ha varit 2014
också. Han snapsade också korv hela tiden.
Ja, men det var en kokt korv också.
Ja, just det. Det är
folkligt. Och det är så här, de har gjort så här, ska det vara grillad eller kokkorv? De har ju såklart tänkt igenom det där och kommit fram till att en kokt korv i bröd är mer folklig än en grillad korv i bröd. Och det är så här, jag menar, jag har ingenting emot att man äter korv. Jag gillar också korv. Men det är den här tillkämpade folkligheten. Mm. Det var också så när...
Den är långt värre.
Exakt, det var Mitt Romney blev intervjuad vid något tillfälle där han skulle vara folklig. Alltså det var han var ju republikanernas kandidat, ställa upp mot Barack Obama. Var det 2012, tror jag. Och då så sa, så liksom, skulle han säga att han, det bästa han visste på en fredagkväll, det var att crack open a brewski och kolla på sport då. Men det var att han sa, I love to crack open a beer with the guys and watch sport. Och då är USA säger sport, det är bara typ så här hästpolo och golf och så. Sports heter det. Det är fotboll, basket och liksom allt det där. Och då blir det blir så parodiskt, men å andra sidan har du en sån som Carl Bildt då i Sverige som han skulle inte kunna vara vanlig någonstans. Nej. Han är inte han är bara Carl Bildt var han än är.
Han är unik.
Och den gången han försökte vara folklig så blev det ju motsatsen det här när han skulle ställa upp och sjunga Fyra bugg om Coca-Cola och sådär. Mm. Det blev ju liksom så här, det gjorde ju att man gillade honom mer för att man insåg att det här, han kan ju inte ens om han försöker.
Han kan verkligen inte.
Han kan inte vara något annat än bara 100% Carl Bildt liksom. Och så tänker jag med Jan Emanuel lite att det är ju så här, jag menar, allting med honom är ju alltså så här annorlunda. Så här att han sticker ut.
Ja, men det finns en annan del som jag tycker apropå folklighet och så, för att folklistans liksom anslag så handlar det mycket om att du kan engagera dig. Vem som, om bara du har liksom en fråga du brinner för så kan du engagera dig. Kom och var med i vår liksom, sätt upp dig på vår lista. Och att man därigenom appellerar till någon slags gräsrots, man vill vara en gräsrotsrörelse i det. Mm. Och att vi tillsammans då, om man nu signar upp, så kan man påverka den här kolossen EU. För att dra ytterligare en parallell till Ny Demokrati, så när de började hade de ju precis då som att Jan Emanuels pengar ligger som en bottenplatta i folklistan, så var det ju pengar från Bert Karlsson. Han pumpade in väldigt mycket i Ny Demokrati. Möjligen Ian Wachtmeister också. Men man gjorde ett slags valobligationer som man sålde till folk. Alltså man sa, om du köper 10 000 valobligationer, så om vi kommer in i riksdagen så får du 10% vinst på det.
Mm.
Vilket ju en ganska god god vinst på kort tid. Det var ju bara 6 månader till valet. Och så byggde man upp även alla så här inköp av tryckt material, allting de hade när de körde sin valturné och sådär. Det gjorde man då en speciell deal med distributören, att sa, du får inte betalt nu, utan om du kan vänta till efter valdagen så kommer du att få extra betalt, alltså du får 20% liksom avans om vi kommer in.
Okay.
Det innebar att när de väl kom in så reducerades deras partistöd ganska duktigt och direkt. För de var ju tvungna att betala alla de som hade köpt valobligationer och de hade lovat extra 20% på fakturan.
Mm.
Men de lyckades ju komma in.
Mm.
Och jag tycker att det finns en parallell där i just hur, alltså jag har inte läst att folklistan jobbar med någon typ av option på det sättet. Men det här med just att kom med i vår rörelse så hjälper du oss fram.
Mm.
Alltså du hjälper med liksom... Ja, och du behöver inte ens säga att du tycker som vi. Det är själva grejen. Du ska inte tycka som vi gör. För vi vet inte heller vad vi tycker.
De har ju 10 prioriteringar, men än så länge så är det bara i pratande stund så är det bara en känd. Och det är att man ska skrota asylrätten. Och då var det ju, när de var i Aktuellt så intervjuade de programledaren Cecilia Gralde intervjuade dem, men då tog de också in en EU-reporter som var väl liksom...
Väldigt trött.
Hon var otroligt trött och avmätt och blasé. Och det är så här, hon har ju bevakat EU-frågor i decennier. Ja, det kanske är det som är problemet då. Liksom, hon kanske borde ha gått vidare med livet någon gång. För jag har väldigt sällan hört en tröttare människa. För då var hon så här att, nej, det går ju. Det de säger att de ska driva. Alltså, nej... Nej, alltså hon var så trött. Och då var det ju för att de håller på att rösta igenom migrationspakt då i Europaparlamentet. Så att i så fall, om den röstar igen, då är migrationsfrågan borta i 5 år. Så. Det illustrerar någonting, för att hon hamnar ju i den här expertrollen där som journalist. Och någonstans så blir det också så här konstigt, vad är det vi har politiker till i EU överhuvudtaget? Varför skickar vi inte ner tjänstemän dit istället? Och en anledning är ju att vi tror att vi kan vara med och påverka på något sätt. Om vi inte tror det, varför ska vi hålla på och rösta då? Det här är väl också det som är en anledning till att valdeltagandet är så mycket lägre i EU-valet. För att folk tänker att det spelar väldigt mycket mindre roll. Men det är någonting konstigt för journalistikens roll. För hon var ju väldigt tydlig, den här journalisten då, med Hur otroligt,
hon var blasé inför otroligt hela blasé. EU kan man säga. Mm.
Ja, det går, det är väldigt svårt och det är väldigt, väldigt svårt. Men det har funnits från egentligen nästan alla som har kommenterat det här att det finns en å ena sidan, det känns som att de hatar sig själva också för att de vill, de vet att de måste kommentera det. Det här har nyhetsvärde. Men det är också så här att det är väldigt, vissa av dem har väldigt svårt att dölja hur att de verkligen vill att det här ska misslyckas.
Mm.
Att de verkligen tycker att det här är liksom, varför ska ni hålla på och försöka ändra någonting? Alltså sådär, som att det här går
titta
väl inte
här,
att ändra.
Titta här, så många ledamöter det är i EU-parlamentet. Fattar, ni skulle bara få en stol, det är ju inte lönt, lägg ner.
Ja, precis. Och det är väldigt, den attityden är ju liksom, den är inte uttalad så, men den genomsyrar hur man pratar om det. Men det här med skrotasylrätten är ju, det är ju någonting, har jag en bias för, det här är någonting jag har drivit sedan 2015, att man bör göra det. Och en del har drivit längre. Tyvärr så är det inget svenskt parti som driver det nu, men då folklistan blir då i så fall de som driver det.
Men, och det ska man väl säga också att det som är till liksom fördel folklistan här, det är ju att båda de toppnamnen, och i synnerhet Sara Skyttedal skulle jag säga, har ju bevisligen, alltså sett till hennes track record då, varit skicklig i att driva på i frågor och också få genomslag för att hon har tidigt tagit en väldigt obekväm position inom ramen för sitt tidigare parti. Hon har brutit partilinjen, hon har brutit mot överenskommelser som har gjorts mellan partier för att påpeka att det här för inte Sverige rätt. Det här för inte politiken rätt och så vidare. Och det ställningstagande hon då har tagit i konflikt med partilinjen har ändå blivit det som så småningom har blivit den allas linje nära nog, i alla fall egna partiets.
Men det har hon har skålat i champagne när decemberöverenskommelsen föll till exempel. Det var ju väldigt, väldigt provocerande för många, som många av de här som då, det var liksom formen, det var inte det att hon, det var, man får inte fira, men bara, det var ju alla vi som stod vid sidan av, i alla fall. Ja. Man, klart man firar det. Det är så här, i det avseendet så är ju hon och Jan Emanuel lika varandra, även om de ser väldigt olika ut, så är det ju att de båda två är bra på att gå emot sociala konventioner när det är de, när de vet att de, när de tycker att de har rätt att göra det. Till exempel decemberöverenskommelsen var ju ett hån mot liksom demokratin. Och det fattade Sara Skyttedal, och hon fick ju rätt, men hon fick en reprimand också.
Ja, men hennes plats, hon har lyckats återhämta sin plats i offentligheten hela tiden. Trots det. Skulle jag säga i alla fall. Tycker inte du det? Eller du ser att hon har hon blivit straffad? Menar du? Alltså att hon har fått straff, det tror jag också. Men har hon skadats liksom i sitt görande eller i sin karriär?
Jag tror att det som har skadat henne framförallt, det är två saker som hänger ihop. Och det är att hon har velat förändra den svenska hållningen i narkotikafrågan. Och det är en sån där klassisk fråga där vi i Sverige är väldigt avvikande jämfört med europeiska länder. Man har ju frågat människor då från SOM-institutet, man har frågat på andra ställen också, men har man börjat fråga hur många som är för eller emot legalisering av cannabis då, som var det hon lyfte. Och då, när man började fråga från SOM-institutet 2013 tyckte 6% att det var en bra idé, och nu är det 13%, men det är ändå väldigt få i Sverige jämfört med många andra länder. Så när hon lyfte det fick hon ju väldigt, väldigt hård kritik, och det utlöste också en konflikt då med en
partiledningen.
Ja, och som hade sagt till henne att du ska inte säga det här, du ska inte driva det här. Och det blev ju den här infekterade historien också om anklagelser mot en partikamrat för sexuellt ofredande. Och det har ju lett till att både Sara Skyttedal och den dåvarande partisekreteraren är liksom ute ur Kristdemokraterna nu. De där historierna har skadat en legalisering av cannabisfrågan, att den är inte, om man pratar om folklighet så är den väldigt ofolklig, alltså så här, för det är inte särskilt populärt att driva det. Och det andra att det blir så svårt, alltså så här, hela MeToo, alltså alla de sådana, den typen av historier, ibland kommer, väldigt få gånger verkar det som, så kommer någon ut helt och hållet som en vinnare på andra sidan. Och oavsett vad som har skett så verkar det som att det är svårt att liksom göra de där, den typen av anklagelser och komma ut ur det på ett cleant sätt.
Mm. Men om man ser till då det som du nämnde här vad gäller just de politiska liksom individuella positioneringarna som hon har gjort, där hon då har brutit partilinjen, så tänker jag så här, om man har det som, det är liksom hennes karaktär är sådan, och jag tror att Jan Emanuels karaktär är likadan, det är svårt att liksom, har svårt att anpassa sig till en grupp, de är individualister. Nu har de försökt att göra det till folklistans signum också, men är det, nu frågar jag dig då, är det överhuvudtaget görbart i ett parti?
Mm. Det är svårt att se. Jag tänker på, det finns ju andra partier som Junilistan har nämnde vi initialt. Det finns ju vissa likheter mellan Junilistan och Folklistan, och det är den här, det de själva säger, Jan Emanuel och Sara Skyttedal, det är att jag tyckte Jan Emanuel formulerade det ganska tydligt när de var med i morgonstudion då, på onsdagen, vi pratade, alltså i morse då, när vi pratade på onsdagen, och han sa att Sverige först, svenska intressen först, och vi ska kräva en bättre deal för Sverige.
Jag tror att det viktigaste budskapet och det som vi har misslyckats med primärt ifrån Sveriges sida, det är att vi har gått in i EU med någon form av så här, här kommer vi från Sverige, vi har lyckats med allt, och så ska vi peka, och sen så vill vi ge alla pengar, lite bidrag. Och vi är bäst i klassen på att ge pengar och göra precis som man ska. Medan de andra, de skrattar lite åt oss, tar våra pengar, vi ger bort våran makt. Och vi säger istället så här, Sverige först, svenska intressen först, och vi ska kräva en bättre deal för Sverige.
Och Sara Skyttedal pratade om att det ska finnas opt-out. Sverige ska välja opt-out-alternativ, till exempel att vi ska kunna ställa oss utanför arbetstidsdirektivet, tog hon upp som ett exempel. Men arbetsmarknaden överlag, att vi ska liksom inte, vi ska kunna välja vår egen väg. Som David Cameron ville göra innan Brexit. Så där,
ja, precis.
Tog hon som exempel. Och just det där att vi ska ta tillbaka makt från EU och vi ska liksom, och sådär. När Junilistan valdes, som startades 2004, så var det också mycket som att omvärdera EU, omförhandla EU. En skillnad mot Junilistan då var ju att då var det ju väldigt mycket akademiker, alltså, som startade. Mm. Även Nils Lundgren som startade Junilistan, han sa att han var socialdemokrat, men han hade ju inte röstat på Socialdemokraterna på många, många år när han startade. Jan Emanuel kanske har röstat på Socialdemokraterna, men han, många uppfattar honom inte som socialdemokrat längre, i alla fall. En annan skillnad gentemot då, för då har vi liksom, nu har vi de var inte riktigt politiker, de som startade Junilistan. En annan skillnad, om man jämför bara i opinion och sådär, så är det liksom EU-motståndet som fanns då. Då låg för- och emot-sidan 2004 båda runt 40%. Men sedan 2002 så har försidan varit större och skillnaden har ökat. Och idag då, eller 2023 enligt SOM-institutet och deras mätningar, så är det 12% som är emot EU-medlemskapet, 26% har ingen åsikt, 62% är för. Där det finns liksom en någonting som de kan jobba med vad gäller EU, så är det väl att många vill flytta tillbaka. När man frågar, vill du föra tillbaka makt från EU till medlemsstaterna? Då är det 44% som tycker att det vore mycket eller ganska bra. 38% varken eller, 18% att det vore ganska eller mycket dåligt. Och störst minskning då i positiv attityd här till EU överlag finns hos de som sympatiserar med KD och SD. Mm. Så det finns liksom, svenskar i gemen blivit mer positiva, men de väljarna som de riktar sig till kanske faktiskt tilltalas av det här.
Ja. Jag tänker på två saker. Den ena är att just parallellen till Ny Demokrati, när de började formulera sitt partiprogram, vilket de ju också gjorde i farten då, alltså på väg till riksdagen, så formulerade man ett program på 9 sidor, vilket uppfattades som väldigt, väldigt kort. Här har man istället 10 punkter som kanske ryms på en sida.
Det är Twitter och X-generationen. Ja. 140
men,
tecken.
De var då till skillnad, Ny Demokrati alltså, var till skillnad från övriga så kallat missnöjespartier då, så var de positiva till EU, eller EG som det hette då. De drev linjen att Sverige skulle med. Så där fanns det, så det är ju så med den här typen av partier, att de skiljer sig alltid. De är ju inte, det går ju inte att lägga dem så som en del kommentatorer vill, att man lägger dem jämte varandra och så är det liksom, det här är samma, det är samma program, det är samma liksom typ av politik. Så är det ju, det präglas ju väldigt mycket, som du är inne på, av den tiden.
Ja, men för då när Ny Demokrati startade 90-91, då var det ju liksom den gruppen som var allra mest för EU. Det var de som definierade sig själva som klart till höger. Där var det 75%, och då var det ju liksom en höger-vänster-fråga då. Är du höger så är du för EU. Men det där ändrade sig runt 2014 ungefär, och då blev för första gången de som definierar sig klart till höger inte den som var mest för. Och nu idag, 2023, så är det den mest negativa gruppen till EU. Så att man har gått då från att den som är klart till höger, då är man jätteför EU, till att då är man mer skeptisk. Och är du klart till vänster eller något till vänster, då är du mest och näst mest positiv till EU istället. Men om du går tillbaka till 91, då var det liksom runt 10, alltså strax under 20%, och sen sjönk det ytterligare något för de som var vänster. Så att det är där har man ju sett att det är liksom, man har på något sätt, det är mindre skillnad mellan vänster och höger idag.
Ja.
Men också så att Ny Demokrati, att vara för EU 91, det var ju att vara i opposition mot liksom det rådande på många sätt.
Ja, precis. Men för att ta det där lite vidare då, så får vi börja med att prata nu om det här med, kan man ha ett parti när man kanske inte riktigt har formulerat ett program, och där man uppmanar alltså de som vill ansluta till partiet att gärna tycka annorlunda. Att man, som Jan Emanuel sa i... om det var ju aktuellt, att om du har en fråga som du vill få till verklig förändring i, kör din grej. Du ska ha cred för det, sa Jan Emanuel. Så det här är lite då individualisternas samling. Vilket jag utifrån de här två personerna liksom, som jag läser av dem medialt, jag förstår liksom hela den inramningen. Men ändå tänker jag så här, går det verkligen att ha ett parti med det? Då är det ju inget parti, menar jag. Utan Nej. Då är det liksom en plattform för olika individualister som tänker sig att de kan surfa ut med det här som bottenplatta och trygghet och hem. Så kan de surfa ut och köra sin grej då, som Jan Emanuel sa. För du och jag har ju nu då i flera veckors tid kritiserat vekheten inom bland annat Moderaterna och Liberalerna vad gäller att ta ställning i fråga om könstillhörighetslagen. Alltså de enskilda ledamöternas vekhet och feghet i att inte opponera mot partilinjen. Att inte
Socialdemokraterna också.
Ja, Socialdemokraterna också naturligtvis. Där Annika Strandhäll är den som har tagit ställning tydligt och avvika från partilinjen.
Men hon blev ju landsförvisad inför omröstningen nu.
Var det inte Bryssel hon fick åka till då och trycka på en precis. Knapp där istället för att trycka på fel knapp i Sveriges riksdag?
Så slipper hon rösta mot sitt samvete. Det är snyggt skött.
Ja, nej men så, jag är inte liksom klar i hur jag tycker själv här. Jag vet vad jag tycker i fråga om könstillhörighetslagen, men detta med partipiskans som liksom vad som är det nödvändiga i att den ändå finns. Det ofrånkomliga i att den kommer ändå i de allra flesta frågor styra gruppen då. kontra att vi lika mycket i demokratin är beroende av att ledamöter ibland verkligen tänker själv och bryter mot den där partilinjen och stoppar förslag som egentligen går emot partiets hållning eller som man ser själv, ja, därför att man tar del av forskning, därför att man tar del av vittnesmål, därför att man följer händelseutvecklingen, vet då är skadlig. Så den,
vad alltså, tänker du då? Vad du, alltså, tror du att de kan hålla i, alltså, att de kan, om, låt oss säga att de får 3 mandat. Jag tror inte att de får det, men låt oss säga att de får 3 mandat då. Och så sätter de sig i olika partigrupper.
Jag tror inte man får det. Jag tror inte man får det. Om jag förstod Mats Knutsson på Aktuellt korrekt, så får man inte sitta i olika partigrupper.
När man ingår.
Ja. Mm. Så de måste liksom välja en då. Så det, och det är ju inte så svårt om de bara blir en som blir invald. Det börjar bli jobbigt om de blir 2.
Mm. Precis. Ja, det här med partipiska och alltså folklistan tror jag egentligen skulle ha bättre chanser inrikespolitiskt på ett sätt. Det är bara det att i Sverige så verkar vi ha väldigt svårt att ta in nya partier jämfört med Danmark och vissa andra. Så när Alternativ för Tyskland, Alternativ för Deutschland startade, då var det ju lite som Junilistan. Det var professorer och de ville omförhandla EU. Det handlade mycket om euron och att Tyskland skickade så mycket pengar till Grekland och till de andra som inte skötte sig och så där. Men det blev väldigt snabbt ett annat parti. Så tror jag att det är med, och Feministiskt initiativ är ett annat exempel. Där det var ju, de gjorde ju succé i EU-valet 2014, men de var ju mycket mer, de hade ju funnits ett tag då på nationell nivå och de var otroligt nära att komma in i riksdagen samma år. Och hade de gjort det kanske, då hade vi, hade det varit, historien kanske varit annorlunda här.
De kom ju in i väldigt många kommunval, om jag minns rätt. Ja.
Mm. Och de var, jag kommer inte ihåg, de fick 3, någonting procent. Mm. Och då, men det jag skulle säga med det var väl att de var sinsemellan otroligt olika, de som skulle företräda det här partiet. Och det var en styrka så tillvida att man kunde entusiasmera alla som på något sätt som brann för de här frågorna. Men en nackdel, och det är också i att då vilka frågor man faktiskt skulle driva. Och det där ledde ju fram till krypskytteri och interna strider och sådär. Och sen gick en falang segrande ur det där. Mm. Och då försvann också opinionen från det partiet. Hade en annan falang gått segrande ur de där striderna, kanske det hade blivit annorlunda. Jag vet inte. Men med, om man ska tänka så, då tror jag ju liksom att Jan Emanuel och Sara Skyttedal är egentligen mer lika varandra i många avseenden än olika varandra. Och jag det här är väldigt, det här låter, de, någon av dem kanske kommer säga till mig att jag har fel och att jag ska ta tillbaka det och be om ursäkt, men de borde släppa charaden om att de tillhör något annat parti. Släpp det gamla och säg att det gamla, ut med det gamla och in med det nya, för det gamla är korrupt. Liksom. För det är så här, det här går in i det, de här journalisterna, den här, varför ska ni hålla på att starta nya partier? Måste vi hålla på att bevaka? Vad är irriterande? Liksom? Kan vi inte bara, liksom, det är ändå ingenting som ändras. Vi har ju demokrati av en anledning. Vi vill att saker och ting, vi vill att människor ska kunna påverka. Vi vill att de ska förändras. Skrota asylrätten är en toppenfråga att driva. Där liksom finns, om du kollar på vad väljarna tycker det är väljarna har blivit mer positiva till EU. De har högre förtroende för EU-kommissionen och EU-parlamentet än vad de har haft, även om det fortfarande är lågt. Så här, det finns inte mycket som är svexigt med den svenska opinionen. Till och med positiva till euron idag än vad de var för några år sedan. Men alla, eller väldigt, väldigt många menar att EU är dåligt för migrationsfrågan. Alltså att det kommer, man sköter inte den frågan och vårt medlemskap är dåligt för det. Så här, det finns supermycket du kan göra liksom i att driva opinion och opinionsbilda här. Men då tror jag man ska göra det som ett parti. Alltså jag tror man ska göra det som... det här är det vi står för, det här är det vi tycker.
Börja bygga och nytt, på
kapa
riktigt.
Banden till alla tidigare lojaliteter och säga att liksom, det här är det nya nu. Sådär.
Mm. Mm. Nej, men det, jag tror det är en poäng där. Och om man lyssnade på hur de beskrev sig själva, så säger Sara Skyttedal att hon var konservativ höger, eller om hon var konservativ kristdemokrat, tror jag hon beskrevs. Nej, konservativ höger. Och Jan Emanuel säger, jag är konservativ vänster. Och så den gemensamma nämnaren är ju konservativ då. Eller det är det ordet de båda använder. Mm. Och då kanske det är det man ska bygga på. Och bygga nytt då utifrån det, var de har sina liksom överlappningar. Och vad de ser, vad de vill göra. Istället för, som du säger, att man liksom... Man har kvar, liksom, man sträcker ut handen ändå till det gamla partiet.
Mm. Mm. Då definieras man fortfarande av det gamla landskapet också. Och ärligt talat, det finns väldigt mycket i Sverige, i svensk politik, som bara du går till ett annat, bara till Danmark eller till Norge eller Finland. Alltså det är saker är annorlunda inför liknande frågor. Det finns opinioner i Sverige som inte uttrycks i partipolitiken.
Mm.
Och jag tror absolut att Jan Emanuel och Sara Skyttedal har hjärnan och karisman att driva det. Det är två människor som har bollar och blick. De är inte rädda för liksom, att ta konflikter, men de är också drivna. Men jag är inte helt säker på att... Bryssel och EU är rätt arena sådär, även om som sagt det finns en opinion här som är alltså där man kan åtminstone kannibalisera, om man vill uttrycka det så, på de som skulle lägga sin röst på Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna kanske.
Mm. Men jag tänker väl på sätt och vis så också, samtidigt som jag är fast i det där. Jag håller nog fast vid ändå att det är inte Sara Skyttedal eller Jan Emanuel eller de emellan som någon konfliktlinje kommer att stå. Utan det handlar om hur partiet i övrigt växer och vad de namnen som knyts till i övrigt gör och hur långt ifrån kärnan då de tillåts röra sig. Mm. För igen då, Ny Demokrati, där var ju liksom Ian och Bert gjorde sina felsteg och feltramp och var inte alltid pålästa, och det blev ibland ganska pinsamt när de blev intervjuade och så vidare. Men det funkade, det var inte det som decimerade väljarstödet, därför att där kunde man då istället vinna på precis det där som vi började med att tala om, nämligen att man... sympatierna låg hos outsidern eller hos den som kom och försökte liksom äta sig in i systemet snarare än de som representerade systemet.
Mm.
Så när en journalist försökte, Olle Stenholm försökte förödmjuka Bert Karlsson i en lång tv-intervju, så visst, han kunde inte sin läxa. Han visste inte vad som stod i partiprogrammet, vilket ju är ganska pinsamt. Men den största, så att säga, skuggan kom ändå att falla på journalisten som uppenbarligen njöt av att nöta ner honom och förödmjuka honom i tv-sändningen.
Så den dynamiken tycker jag har varit närvarande. Det var dit jag skällde in punchline nu.
Ja.
För det har varit så med folklistan nu.
Ja, men... Det som sänkte Ny Demokrati definitivt, och det som möjligen kan sänka detta också, är ju då om man till sig knyter personer som har en dubiös bakgrund, som det hoppar grodor ur munnen i parti och minut, som inte förstår regelverk eller lagar och kan förhålla sig till dem. Och där det finns exempelvis att man har inte bara ett kriminellt förflutet, utan man kanske har pågående av det slaget också. Nu säger jag inte att det är kännetecknande för folklistan, alls inte, men det var delar i det som så att säga fick Ny Demokrati-projektet att haverera. Mm. Möjligen var det också, precis som jag skickade till dig innan vi började vår inspelning här, att de också drack kopiösa mängder när de hade alltså förberedande möten i riksdagsgruppen. Mm. De hade som regel att det var fri sprit för att det skulle så att säga göra politiken lite roligare.
Och det gör det ju onekligen.
Det gör det onekligen.
Som det stod där i texten du skickade så här, att vilket inledningsvis höjde stämningen men sedan ledde till dåligt underbyggda beslut, stökighet och utvecklande av alkoholproblem bland vissa riksdagsledamöter.
Ja, precis. Så att Det är väl min prognos för folklistan också, inte att de ska utveckla alkoholproblem, utan mer att det handlar om gruppen. Vilken grupp blir det här som liksom driver fram det?
Men en sak med det här med att inte kunna svara på frågor, där det är såklart så att man kan i alla fall lära sig av sina föregångares misstag till en viss utsträckning. Om man då skulle göra någon sån, att säga att Sverigedemokraterna är arvtagare till Nydemokrati, i alla fall i avseende den opinionen för minskad invandring och sådär, även om det finns massa skillnader också. Så någonting som Jimmy Åkesson har varit bra på är ju att säga när han inte vet, eller när han får då, och det här har fått jättemycket kritik för också, men det är ju ett sätt då att när en journalist är på, så har han löst det, liksom att han desarmerar det ganska ofta, just på det sättet att han blir inte inlockad i en tuppfäktning där om fakta, vem får flest rätt på glosprovet eller liksom sådär, utan då säger han, det får vi återkomma till liksom sådär.
Det är jättefrustrerande.
Ja, precis. det känns mer okej att du härmar Jimmy Åkesson än att jag gör det. Det känns som att det är typ rasistiskt mot folk från södra Sverige när jag gör det. Ja. Men eftersom du är från Skåne, då har du liksom den identitetspolitiska rätten.
Jag är lite granne med Blekinge.
Exakt. Ja, men, så jag tror att du har rätt i det, hur man knyter människor till sig, och de här två är ju erfarna politiker, och då inte bara i avseende partipolitiker, om man tänker politik som en bredare bemärkelse, så Jan Emanuel har ju varit politiker även efter att han slutade vara riksdagsledamot. Mycket av det mest politiska han har gjort är ju något som sker vid sidan av parlamentet, så att säga, i hur han är. Och där finns ju ett oerhört intresse för honom. Han är väldigt erfaren i hur man gör sånt. Så där, men om de, som du säger, om de knyter människor till sig som är mindre nogräknade och så kan det kanske gå illa.
Jag tror det ballar ur ganska snabbt. Men jag vill fråga dig, hur länge tycker du att man kan anföra att man är företrädare för, man kommer från verkligheten, eller att man är verklighetens folk, eller att man är, så att säga, då vi börjar ju med att prata om det här med att vara folklig eller inte, det är ju en sak, men det här med att hävda att man står i större kontakt med verkligheten och det vanliga livet, det är ju så att säga en väldigt vinnande argumentation eller insäljning när man är helt ny och när man börjar något nytt då. Men någonstans så tänker jag att man kommer till en punkt där det inte liksom, det funkar, att man blir en del av systemet. Och det är väl det här det glappar lite för mig då, för det, precis som du sa, så är de ju en del av systemet också redan. I alla fall Sara Skyttedal är ju det i hög grad.
Jag tror att det handlar om ambition. Och det är väl det här där traditionella partier historiskt har haft en fördel av att man har varit många gånger folkrörelser, eller man har haft en väldigt tydlig målgrupp, eller att man representerar ett visst intresse. Så Centerpartiet, som var gamla Bondeförbundet, de representerade småbrukare och lantbrukare. Det var det de gjorde, och då är det då det här uttrycket med kohandel kom, just att de drev sina frågor för sin grupp. Och ville man ha stöd av Bondeförbundet, så fick du ge någonting tillbaks. Då blir det kohandel. Och det är ju ett fult ord. Men det fina med det är ju att du vet vem du är och vad du driver för frågor. Och samma sak, Socialdemokraterna var arbetstagarnas parti, alltså arbetarnas parti då, när det fortfarande var. Nu vet de väl inte riktigt vad de är. Och Moderaterna har varit arbetsgivarnas parti. Nu är snarare alla partier tävlar om att nå alla, men det finns såklart vissa grupper. Men här finns en om du vet vem du ska representera och mot vad, då tycker jag absolut att du kan hävda liksom, det du menar med verklighetens folk, det är ju det är ju den verkligheten som ditt folk lever i, så att säga. Så det är såklart att det inte är verkligheten, men det är ju sådär, för mig spelar det ju ingen roll om du bor på Södermalm, om du vet, om du är tydlig med vad dina värderingar är och du är konsekvent med det och genuin med det, då då kan du driva liksom lantbrukares frågor liksom precis lika bra och sådär. Det är bara det att i regel, om du inte träffar de människorna som du ska representera eller känner de människorna, så blir det ofta så över tid i alla fall att du inte heller att du tappar kontakten med dem. Det är väl ett problem, men det behöver inte vara så att du måste vara så att säga en bonde i skånska myllan för att driva skånska bönders frågor. Det är bara det att om du inte känner en enda bonde eller om du inte känner någon som lever under de betingelserna, då kommer du kanske heller inte driva de frågorna med den passionen och det drivet som behövs. Så jag vet inte om det var ett svar. Vad tänker du?
Nej, men det är ungefär så. Men med den, det tillägget att jag tänker ibland på det där själv också, hur man i olika roller man har haft och i olika arbetssituationer och så, och om man då ser på sig själv som den som ofta kommer med kritiska frågor. Man vill gärna ha bilden av sig själv som den som sätter sig lite på tvären och kanske skapar dålig stämning genom att säga, fast vänta lite nu, vad händer om vi, och så vidare. Samtidigt som du kan aldrig, oavsett om du är i politiken eller då i en arbetssituation eller som arbetstagare, så liksom någonstans så får du ändå, så blir du inlämmad eller inslussad i det sammanhanget och du slutar se vissa saker och du ser också kanske det där som var ditt kritiska perspektiv i början, det försvinner därför att du äts upp, eller du kanske bara smälter samman med det sammanhang där du är, och du får andra, och då är det liksom tillbaka till det där med partipiskan då, att du får andra drivkrafter för de strider du väljer att ta eller avstå. Nu är du inte utifrån kommande som ser på ett sammanhang eller ett system, utan du väljer dina strider beroende på om det inne i det nya systemet kommer att gagna dig eller inte.
Jag tror att det här i ideologi kan vara en positiv kraft. Alltså, när man ofta pratar man om något negativt, men om du har, så att säga, om du ställer dig frågan vem gör vad mot vem, som Lenin pratade om, och du tänker att det finns vissa grupper av människor och det finns någonting du vill uppnå, det finns vissa frågor som du tycker är överordnade, då kommer det kanske vara som du säger, det kanske blir kohandel med vissa frågor. Men jag tror till exempel att Sverigedemokraterna skulle medverka till att liksom ta bort yttre gränsen och liksom fri invandring. Det kommer inte ske, för att de har en ideologi, en grund, alltså det som hela den kraften i det partiet finns i finns i invandringsmotståndet, men också motståndet mot islamisering, islamism. Och då gör att du känner, du förstår vilka Sverigedemokraterna är. Och det här är det som stör med till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna nu för tiden, det är att det är mycket svårare att veta vad de är för några. Och Vänsterpartiet på många sätt, de kommer ju inte medverka till liksom att du ska sänka skatten för de allra rikaste jättemycket och höja skatten jättemycket för de fattigaste, om någon nu skulle föreslå det. Du vet vissa saker om dem för att de står för det. Och då kan du, även om du inte håller med dem om deras politik, kan du ha respekt för dem. Och det kan också göra att de ibland röstar en vänsterpartist eller tycker någonting som inte är i linje med de övriga partiet. Men du vet att det är den här, liksom, de här heliga frågorna, så att säga, de grundläggande frågorna. Då vet du vad du har en vänsterpartist. Och du vet att en miljöpartist kommer inte liksom rösta för att du ska börja med ny kolbrytning. Liksom, du vet det. Och det här tror jag kan vara då ett problem för att folklistan. Och det här är ett större problem än om du är då en outsider som kommer in. För du kan vara en outsider från insidan så länge din ideologi är, alltså så länge du har en tydlig analys av vad du vill förändra, så kan du vara, alltså Jonas Sjöstedt till exempel, eller den typen av politiker, han har ju varit en insider hela sitt liv, typ, hör jag på att säga. Men han har ju fortfarande vissa av sina perspektiv kvar.
Precis. Jag tänker att jag vill avrunda med att citera en gammal VPK-ledare för ovanlighetens skull. Du var ju inne på Lenin där. Jag tänker på C.H. Hermansson som 1969 sa när partiet höll på att bråka i sina olika fraktioner och bryta sig ut, och då frågade om vad de skulle vara och inte vara och vem de trodde på och inte, att någon jävla ordning får väl ändå vara i ett parti. Och detta var en tv-sänd debatt, som han sa så. Eller en tv-sändning i alla fall. Jag vet inte om det var en debatt. Men det var ju oerhört ovanligt vid den här tiden att någon svor i tv. Ännu mer ovanligt att en politiker gjorde det. Men i slutändan av dagen, folklista eller inte, så är det nog ändå så att någon jävla ordning måste det ändå vara i ett parti. Även detta nya.
Och det var allt för oss på Under all kritik för den här veckan. Kul att ni är med oss och lyssnar. Gå gärna in på Apple Podcasts och skriv en recension, så hjälper ni andra att hitta oss. Och just nu ska jag bara säga, så är det 30% rabatt på årsprenumerationer på Rak Höger, där Under all kritik ingår. Så gå in på enrakhöger.se/subscribe, så får ni 30% rabatt på en årsprenumeration. Vi hörs om en vecka igen.